Fan, är det en fluga här inne nu igen?
Mm. Den är där.
Ska vi försöka få ut den?
Det här är början på en sån kalanka-skrattskydd.
Ja.
Att du slår sönder allting här
inne. Sen sätter du sig på Olas näsa och tittar skelökt på.
Efter att så här, all, hela det här trunsetet är så svårt.
Det här är det 206 avsnittet av Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur i samarbete med Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Jag heter Ola Söderholm och här på plats i Malmö musikstudio också Liv Strömqvist och Anna Johansson. Hej på er.
Hallå, hallå.
Tjena, tjena.
Den här veckan ska vi prata om, vad var det, Camilla Läckbergs Instagram?
Mm.
Och
skjutningen i Köpenhamn.
Just det. Jag tänkte inleda med det här att FNs klimatpanel, IPCC, har kommit med en ny rapport gällande den globala uppvärmningen, kom nu i måndags. Och enligt den räcker inte det här Parismålet 2 grader, utan uppvärmningen måste stanna vid 1,5 grader för att det inte ska bli allt för förödande konsekvenser. Så här sa IPCC-ordföranden, eller talespersonen, eller vad han kallas.
Limiting warming to 1.5 degrees is not impossible, but will require unprecedented transitions in all aspects of society.
Ja. Det var Aktuellt löpets ljudmatta där i bakgrunden. Men han sa att begränsa uppvärmningen till 1,5 grad är inte omöjligt. Men det kommer kräva en omställning som saknar motstycke i alla delar av samhället. Koldioxidutsläppen måste minska med 60% till 2030, ungefär från dagens nivåer, och vara noll 2050. Amerikanska klimatjournalisten David Roberts sammanfattar IPCC-rapportens budskap så här att stopping warming at 1.5 degrees would involve an immediate coordinated crash program of reindustrialization, jävligt svårt ord, reindustrialization involving every major country in the world. It would be like the US mobilizing for World War II only across the globe, sustained for the rest of the century. Slutcitat. Så det är bara det då liksom. Alltså vi i Sverige, vi har några talmansrundor kvar innan Jan och Annie tänker berätta hur de vill göra med Stefan och Ulf och Jimmy och det.
Mm.
Så vi fokuserar på det just nu. Men så snart det är avklarat blir det säkert 100% koncentration på det här med krigsekonomi för att mota klimathotet. Med undantagslagar för näringslivet och ransonering och så vidare.
Mm.
Det blir liksom om en 2-3 veckor.
Om en 2-3 veckor,
då drar vi igång.
Då har ni druckit äkta kaffe för sista gången. Då får ni ett så här ransoneringskort. Ni får gå och köpa kaffesump.
Alltså jag dricker ju pulverkaffe, så för mig kommer det inte
att vara. Jag har ju en sjuk känsla av att alla på globen skulle vilja göra detta. För det är sånt typiskt grej som folk liksom vill vara med på. Alltså det är typ så här peppande var just andra första världskriget.
Mm.
Att så här, få hjälpa till, få en liten mening, känna, jag tror all depression skulle försvinna, alla skulle liksom få sån, tänk på hur glada alla gubbar har blivit de här skogsbränderna, det känns som att de har känt livet flöda. Nej, men allvarligt talat, jag skulle älska det.
Ja, men på någon nivå
jag
är det
skulle
så.
Älska det. Alltså vad kul det skulle vara att verkligen få känna så här att man har följt sin lilla ransonering, high-five av sin granne, det skulle inte vara kul.
Ja, men det är väl på någon nivå är det så att människor i krig mår jättebra. Sägs det ju.
Ja, just det.
Alltså på ett sätt mår de ju svindåligt ofta. Mm. Men att, ja.
Nej, men när det är yttre katastrofer så mår folk ofta bättre så bara för att de känner att de är en del av något större. Men det här skulle inte ens vara, så här skulle vara innan katastrofen kommer.
Mm. Ja, exakt. Det är väl det som är att vi, det är väl det historiskt är det väl det att vi, att människor ofta är väldigt bra på att reagera på det fullbordade faktumet och ställa om snabbt som fan då.
Ja, just det.
Men det här är
att göra det innan.
Innan, medan vi fortfarande har tillväxt och göttigt och bara säga, det är ju någonting som går emot vår intuitiva kunskap om den mänskliga psykologin i alla fall, så som det har varit hittills. Men jag kan hålla med om att det låter mysigt.
Ja.
Men det är det som ska ske i alla fall om några veckor, ett par månader. Och det är säkert samma i alla länders inrikespolitik, kan man tänka sig. Att de i Indien har någon sån grej också om Jan och Annie eller något, att som bara, det måste stökas undan först. Men sen är det nog fullt fokus på global krigsekonomi resten av seklet.
För du måste... Den här konflikten med Pakistan, den är de på väg att glömma för att fokusera fullt på det här istället.
Exakt, det är nu lägger vi ner kärnvapenprogrammet och bygger liksom småskaliga vattenkraftverk i varje by eller sånt där. Men det är, ja, men det
kan inte stanna i den här utopin en liten stund till. Det är mysigt.
Men det är att man, det måste i alla fall börja då inom ett par år i alla fall då, den här globala krigsekonomin som pågår resten av seklet för att mota klimathotet och förutom de här utsläppsminskningarna.
Och för att klara målet så krävs inte bara utsläppsminskningar utan också ny teknik som inte finns ännu. Teknik som ska suga upp enorma mängder koldioxid ur atmosfären.
En annan sak som krävs för att klara målet är att alla blundar och går till sitt happy place. Tänk på en spegelblank sjö. Du vadar ut. Vattnet är svalt, men luften varm och stilla. Det är en perfekt dag. Mormor har bakat paj. Jag bara läser nu innantill vad som står i IPCCs rapport här. Det jag tänkte på här var att IPCC-farbron, han sa det här.
Limiting warming to 1.5 degrees is not impossible.
Ja, han säger att det är möjligt att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Och liksom... Vad liksom baseras det på att han kan säga det? Alltså, jag tänkte på det att det är ett grundfel i journalistiken. Att man hela tiden vänder sig till klimatforskare och frågar, går det här? Går det att klara 1,5-gradersmålet? Alltså som om politisk analys var deras expertområde. Mm. Varför i helvete skulle de veta om det går mer än någon annan? Att det känns lite grann som så här, går det att ge bra och nära förlossningsvård åt alla i Sverige? Nu har vi en barnmorska här som ska svara på frågan. Meteorologen och klimatexperten Martin Hedberg är med i Aktuellt.
Så ser man att risken är överhängande att vi passerar tröskelvärden där liksom klimatet börjar leva sitt eget liv. Och då är det inte vi längre som har någon som helst kontroll på påverkan utan då är det helt och hållet naturen och återkopplingarna som har tagit över.
Men vet vi inte allt det här redan?
Man kan tycka det.
Men
varför reagerar vi inte då?
Ja, vad säger du?
Ja, mänskligheten är ganska långsamt. Vetenskapen har känt in de här. Alltså växthuseffekten och att vi påverkar klimatet har vi vetat i mer än 100 år.
Ja, alltså hon säger, men vet vi inte allt det här redan? Då säger han, varför reagerar vi inte då? Och då säger hon, ja, vad tror du? Men varför ska han svara på det här? Mm. Är det egentligen rimligare att hon, tänker jag, Aktuellt programledaren gör det? Hon är ju ändå politisk journalist och står mitt i det här varje dag. Förmodligen bättre skickad på att spåna fram en habil gissning om vilka hinder, vilka maktrelationer, vilka ekonomiska och politiska intressen som står i vägen för att vi inte infört global krigsekonomi mot klimathotet igår. Varför ska väderkillen svara på det? Mm. Det är väl snarare du, Aktuellt kvinnan, du hör väl dagligen om samhällsplaner för framtiden som inte verkar gå i linje med den här då huvudplanen som vi tydligen har, som är att vi alla ska mobilisera för global krigsekonomi mot klimathotet igår. Jag har tänkt på det att det ofta blir något lite så här kontraproduktivt och invaggande i falsk trygghet att låta klimatexperterna svara på de här frågorna. För de svarar ju alltid ja. Mm. För det går ju alltid så. Alltså i den bemärkelsen går det ju alltid att abrupt och drastiskt minska utsläppen. Men det är liksom inte där knuten sitter. Alltså det är liksom inte så här, jag menar att det är som, så här, som att under pågående folkmordet i Rwanda 1994 kallade in en naturvetare som expert. Går det att sluta mörda?
En sån machete-tillverkare kanske. Ja. Sen går det att sluta att ta den här och hugga den i sin granne?
Ja, det går.
Bara, ja, det går.
Enligt fysikens lagar måste man inte göra den här handrörelsen med macheten. Det är liksom den expertisen jag har. Utifrån det kan jag uttala mig. Ja. Man kan bara sluta. Men jag tänker att det skulle kanske vara rimligt att fråga klimatforskaren eller så här nya grönteknikexperten, går det här, om det var så att man tänkte att går det här som i, kommer det här gå av sig självt? Mm. Alltså helt utan livstidsuppoffringar och utan stora politiska beslut. Att vi bara kan mala på med ständigt ökande konsumtion, men med en sån överljudshastighet i effektiviseringen att utsläppen snabbt går mot noll ändå. Men det är ju ingen som tror det längre. Alltså ingen av de experterna. Alltså de är verkligen utvecklade åt andra hållet. Att Per Holmgren till exempel och de, att för 15-20 år sedan var de såna glada. Nu gasar vi in i nollutsläppen. Att de liksom led av mentalsjukdomen centerpartism. Men nu har de ju blivit dödskommunister allihopa. Det är mitt ord, ska jag säga.
Alltså, det är sjukdomen. Folkpartism är en sjukdom, vad du pratar om innan. Men nu är det alltså den dödliga sjukdomen Centerpartism. Om det är folkpartist är det bara lite.
Jag kan bara säga for the record att Per Holmgren har inte beskrivit sig själv som dödskommunist.
Nej.
Utan det är mitt ord.
Det är din beskrivning.
Det är min tolkning av att följa hans Twitterkonto. Radikaliseringen på hans Twitterkonto. Men jag menar att jag fattar att det måste vara en del av klimatjournalistiken. Att sen naturvetenskapen, det måste vara bottenplattan i den. Att när Annie Lööf yrar om flygplan som ska drivas av entreprenörskap, så måste liksom Martin och Per gå in och säga att sen, nej, det går inte. Men liksom när det gäller frågan, går det att sluta flyga? Då kan ju de bara säga ja, det går. Man kan ta tåget till västkusten istället. Ja. Något. Man kan liksom...
Men
man kan enligt fysikens lagar leva på ett sätt som genererar mindre utsläpp. Ja. Det finns exempel på det historiskt och i andra delar av världen.
Att Centerpartiet har ju ett bra förslag för miljön, och det är ju det här att sänka ungdomars lön, eller? Skulle de ju gå fram på, som alltså bara flyttade sen under den gröna rubriken?
Jag tror ju de ändå tänker att det är någonting som gynnar den totala köpkraften i samhället. Precis. Så att... Men det är möjligt att de har fel då. Så att det är ofrivilligt en bra klimatåtgärd. Men jag menar att man kan enligt, det går, de kan ju alltid säga det går ju att generera mindre utsläpp, att det går så. Men jag menar bara att det är liksom andra sorters analytiker skulle bättre än klimatexperterna kunna förklara varför det är så jävla hopplöst svårt att sluta. Liksom hur den här globala dödsmaskinen hänger ihop. Och också då på ett sätt som mycket bättre liksom förmedlar allvar till situationen, tänker jag. För när de här klimatexperterna under de senaste 30 åren har sagt hela tiden, ja, det går att sluta släppa ut så mycket, då har det ändå på något sätt så vaggat in oss i en trygghet, alltså mer trygghet än vad vi förtjänar. För att liksom, de har fått det att låta som att vi har verktygen i våra händer för att bara lösa det här. Och huruvida vi har de verktygen i vår hand är de egentligen inte i stånd att göra en bedömning av. I alla fall inte en på långa vägar tillräckligt helhetlig bedömning. Även om det är de som har koll på vad det finns för ny grön teknik. För det är liksom inte det handlar om i första hand. Utan det handlar snarare om i så fall om att kunna analysera världspolitiken och ekonomiska systemet och kapitalismen. Och analysera säkerhetsfrågor och migrationsfrågor. Alltså det är liksom den typen av expertis som måste in för att få någon som helst förståelse av vad fan som pågår. George Monbiot. Väldigt osäker på det uttalet. Georges Monbiot, kanske är franskt. Monbiot. Georges Monbiot. Ja, men han är en brittisk aktivist och skribent. Han skriver mycket om klimatfrågor.
Men, Monbiot.
Ja. Vi landar i det. Han har skrivit en text i The Guardian om att det nu finns liksom, att det finns, dels hör man mycket om en sån pepp att nu händer allting med omställning och den helt elektrifierade framtiden. Men att vi är på väg mot det värsta utsläppsåret någonsin. Att oljeproduktionen är för första gången någonsin på väg att passera 100 miljoner tunnor om dagen, gränsen. 2018. Det är liksom 2000 jävla 18. Vi är mera då klimatvoke än någonsin och är på väg mot det värsta året någonsin. Och det är liksom, det är ju det någonstans man behöver hjälp med att förstå. Man kan inte bara ha de här som säger det finns spännande lösningar. Det är liksom, journalister måste ju hjälpa oss att förstå det här. Men att han skriver då att svaret är tillväxten, att ekonomisk tillväxt i länder som är rika nog att tillgodose allas behov innebär att man måste ha tillväxt av meningslös konsumtion. Bortom en viss punkt så blir det som med tillväxten då. Det är ju kraften, tillväxten är kraften som lyfter oss ur armod, fattigdom, smuts och sjukdom. Men efter en viss punkt blir det så att det är samma kraft som knuffar oss tillbaka dit igen. Och grejen är ju också att tillväxten är också i gröna sektorer. Alltså det görs, på ett sätt kan man säga så, att det görs mer rätt saker än någonsin nu. Men det görs också mer fel saker än någonsin. Alltså det görs mer av allt. Alltså han skriver att Tyskland och Kanada kanske är mer inne på att vara klimatvoke än några andra. Och hålla på med gröna tekniker hit och dit. Men de öppnar också nya kolgruvor och frackar mer oljesand än någonsin. Och det är hela den här idén som, alltså det som är politiskt mainstream och det enda man kan säga, det är liksom att det är det här att man säger att miljön blir bättre av att man bygger elbilar till exempel. Det är liksom det enda en miljöpartist politiker kan säga, typ. Ja, men alltså, och byggandet av de bilarna, det har ju till att börja med ett stort klimatavtryck med elbilarna. Men säg att de inte hade det. Säg att de, även om de inte hade det, även om de var som cyklar, att även om de inte hade det så minskar man ju inte utsläppen genom att bygga dem. Det var en på Twitter som heter Niklas Aven som skrev att mycket av diskussionen kring teknologi som ska räddas från klimatproblematiken blir som hur många Coca-Cola Light måste jag dricka för att bli smal. Alltså, du blir liksom inte smalare.
Men samtidigt... är det inte liksom att om man tänker sig att man ännu skulle köra med en bensinbil och istället köra med en elbil?
Precis, men det är ju det som man blir smalare av, att sluta dricka vanlig cola, inte att dricka mer Cola Light. Men det är ju det att klara klimatomställningen handlar liksom inte i första hand om att göra saker. Det handlar om att sluta göra saker och om hur jävla svårt det är i tillväxtekonomin. Men det är då att det är politiskt självmord att säga något annat än att grön tillväxt är möjlig. Och det är ju liksom analyser av sånt som krävs för förståelse då. Förståelse av hur det kan komma sig att Justin Trudeau kan göra en massa löften på ett Parismöte, whatever, men han kan inte bryta dem på grund av det här systemets logik. Eller ett liksom fenomen som Monbiot skriver om angående grön teknik, att när en low carbon industri expanderar så kommer pengarna den genererar stimulera high carbon industrin också. Så det är liksom det här...
Alltså alla jobb som skapas i tillverkandet av elcyklar, de människorna kommer, de som jobbar med det, eller entreprenören bakom, de kommer att åka till Thailand med familjen.
Ja, men det, för det är ju det som är... Att det ska ju bara växa. Ja, precis. Att det, blir liksom, det ska ju växa så att det blir ju... Visst, du kan byta ut en bensinbil mot en elbil, men grejen bygger på att alla ska ha mer. Så det blir väldigt många som har både elbil och fler fossila bränsleutsläpp på andra ställen. Alltså det är bara det att det skapas mer pengar helt enkelt. Att det är det som är problemet. Mm. Mer pengar skapas och används till mer konsumtion som leder till mer utsläpp. Att det är sådana då analyser som behövs. Analys av hur man kommer runt det här Jevons paradox. Att när en resursutvinning blir effektivare använder vi den mer snarare än mindre. Och vad handlar det om att svenskens globala fotavtryck till följd av konsumtion, alltså det ökar hela tiden liksom, år efter år efter år. Alltså trots att det enda vi hela tiden hör om är hur vi gör olika effektiviseringar hela tiden. Att det är ju det, jag menar bara att det blir så himla, himla lite förståelse. Så fruktansvärt lite förståelse. Johanna Lissinger-Peltz, Sveriges chefsförhandlare på de här klimatmötena, hon är också med Aktuellt.
Men vi har ju, som vi pratar om här, vi har ju liksom inte reagerat. Det har ju inte hänt särskilt mycket egentligen.
Det har ändå hänt en hel del. Jag tycker att det sker en omställning i privata näringslivet som man ser. Vi har en FN-process som också har en inbyggd ambitionscykel. Sverige har ett nytt klimatiskt ramverk. EU har målsättningar. Så jag tycker nog att det händer saker.
En inbyggd ambitionscykel.
Ja, men det är så, kan man liksom vara nöjd med den här journalistiken man har producerat? Det är så himla lite förståelse när det bara sägs, när det sägs konstant varje gång frågan ventileras. Nej, men det är privata näringslivet tar täten och vi har ett nytt ramverk. Och så är det, samtidigt är det värsta utsläppsåret någonsin. 2018. Alltså det blir verkligen lite förståelse som den här journalistiken genererar. Eller liksom, jag vet inte, jag fattar, jag lyssnar liksom på Studio 1 och P1 i allmänhet. Alltså jag förstår inte vad de håller på med. Jag förstår inte hur det är möjligt att göra klimatjournalistik som är så totalt befriad från systemkritik. Att det är bara det här, hur ska vi rädda bilindustrin och klimatet? Det går inte liksom att backa ut från den frågan och...
Nej, det är helt sinnessjukt. Jag känner exakt samma sak när jag lyssnar på Peter. Men ja, precis. Och jag hörde så här, han den här, vad fan heter, han som rapporterade från det här mötet. Marku, kommer jag inte ihåg nu, i alla fall. Han snackade om att vi skulle leva liksom mer klimatsmart privat. Och då sa han så här, ja men det kan handla om sådana saker som till exempel att när man har möjlighet så kan man ta cykeln istället för bilen. När man har möjlighet till det. Bara, hur kan han ha varit på det här mötet? För då sa ju de här ändå liksom att det är den här krigsekonomin som vi måste ha liksom börjat med. Det är inte att så här, när du vill ska du åka cykel.
Nej.
Alltså det är liksom inte alls det. Det gör väl folk redan. Det är väl ingen som kör bil dit där de kan cykla. Det är väl ingen som kör bil så här på cykelbanan typ. Alltså det är bara, alltså ja.
Nej. Men han är väl också den där Marku, den där finländska, han är väl också någon slags klimatforskare. Mm. För den frågan kan de också alltid svara ja på. Liksom, så här, spelar det roll vad alla konsumenter gör? Så här, ja, det är klart det spelar roll om alla konsumenter från en dag till en annan då slutar flyga, äta kött, slutar köra bil. Alltså det är också så, ja. Enligt fysikens lagar kommer det ha påverkan. Ja. Men det är liksom så här, det kan inte ske. Ni vet att det inte kan ske. Liksom. Alltså varför ska de här, de har gjort de här naturvetenskapliga uträkningarna, det är jättebra, men varför ska de svara på de frågorna? Mm. Alltså vad, på vilket sätt tar det oss vidare? Nej, men jag liksom de senaste veckorna har jag läst såna artiklar i Veckans Affärer och Foreign Policy, och det är alltså verkligen inte vänsterblaskor som skrivit om att det inte liksom är någon diskussion, att studie efter studie bevisar att grön tillväxt är en bluff och ett nytt ekonomiskt system måste bygga på att vi erkänner de materiella begränsningarna. Men att det perspektivet finns inte i svensk public service-journalistik, men det finns i sådana traditionellt marknadsliberala affärstidningar. Sen fattar jag att man kanske inte så här bara rakt av kan vara en taltratt för till exempel George Monbiot, svensk public service, men just det att klimatjournalistiken, som om den inte inkorporerar samhällsvetenskap och politisk analys, så blir den så himla obegriplig och tråkig.
Mm.
För att anledningen till att frågan så upplevs som tråkig, det är så här mera, jag tänkte på att det är mer så här ointelligens och bristande fantasi. Att folk som är så här höhö kring klimatfrågan, att jag fattar inte eller jag bryr mig inte, de tänker så här, nu tycker du att jag är cynisk och hjärtlös, va? Eller sånt där. Men det är inte det som, alltså som jag tycker att, alltså jag är inte så ute efter något högstämt aktivistiskt tonläge. Att man så här ska, alla ska vara blödiga aktivister som med gråten i halsen skriker, nu är det superduper allvarligt. För jag vet liksom inte hur konstruktivt det är, och det känns som att jag vet inte, folk har svårt att ens veta åt vilket håll man ska rikta den här aktivistiska energin. Men utan det är liksom inte det som provocerar mig, att jag tycker att de är kalla och hårda, utan det som provocerar mig är mer den här totala bristen på intellektuell nyfikenhet. Att man är så låst i sitt tänkande att man inte kan se liksom hur det här liksom gör hela den gamla kartan för man orienterar sig obsolet. Att hela idén om modernitet ställs på ända. Och att man är så låst i den här uppdelningen då av natur och samhälle. För det är ju mycket det som liksom klimatförändringarna och antropocen är. Att det är, liksom, det är att den naturvetenskapliga historien och den samhällsvetenskapliga historien smälter samman. Att det är det som händer nu. Och hela vårt sätt att tänka har byggt och bygger på att det finns en separat mänsklig historia. Den australiske professorn i etik Clive Hamilton skriver i sin nya bok Den trotsiga jorden att citat, eftersom föreställningen om en separat mänsklig historia var utgångspunkten för alla moderna samhällsvetenskaper, väcker sammansmältningen, eller snarare sammanstötningen mellan människans och planetens historia i antropocen, en misstanke om att alla samhällsvetenskaper har byggt på en uppfattning om den historiska processen som inte längre går att försvara. Och jag tänker, borde man inte som intellektuellt nyfiken person vara helt förhäxad av det här?
Men när startade ditt parti då? Ska ni heta dödskommunisterna?
Krigsekonomi. Krigsekonomi igår.
Det är så jävla bra.
Krigsekonomiskt initiativ.
Camilla Läckberg har 218 000 följare på sitt Instagramkonto. Och en sak som hon använder, alltså hon och också många andra så här sociala medier, profiler och influencers och så, använder det här kontot till, det är att kritisera företag och servicepersonal som när de upplever att de har blivit dåligt behandlade någonstans. För några månader sedan så skrev Camilla Läckberg till exempel ett inlägg om en negativ upplevelse som hon hade haft av smyckesföretaget Georg Jensen.
Mm-hmm.
Det hela började 2013 när Camilla Läckberg efter sin skilsmässa från Martin Melin tänkte unna sig själv en ny briljant ring.
Som man gör.
Otroligt mycket in character för Camilla Läckberg att med egna pengar köpa en skilsmässoring från Georg Jensen för 117 000.
Är det en grej, en skilsmässoring?
Otroligt arketypiskt queen-beteende. Att köpa en skilsmässoring för sina egna jävla pengar.
Skilsmäss. Det är väldigt humans of lace capitalism.
Det är bara
jag har en deckardrottning, jag köpte en skilsmässoring för 117 000.
så jävla queenigt gjort. Men mindre kul när Camillas nära vän, PR-kvinnon Kristina Saliba, får se ringen och tycker att en av ädelstenarna ser ut att vara av lite sämre kvalitet än de andra. Eftersom PR-kvinnan Kristina Saliba, citat från Camilla, har ett skarpt öga för ädelsten. Också otroligt en karaktär att PR-kvinnan Kristina Saliba har ett slags special expertseende för hur bra en ädelsten är. PR-kvinnan Kristina Saliba erbjuder sig då att gå tillbaka till Georg Jensen och klaga på ringen. Och Camilla skriver på sitt Instagram: den unga tjejen på plats ifrågasätter mig och frågar om Camilla själv har bytt ut stenen. Anklagas med andra ord av Georg Jensen för bedrägeri. Chockad smiley. Ap-smiley med händerna för ögonen. Turarna fortsätter, bla bla bla. Men hur som helst, det viktiga är att kort efter det här inlägget så skriver Camilla Läckberg ett nytt inlägg där hon bara kort skriver: tack Georg Jensen för att ni har kompenserat mig. Så att liksom hennes Instagramkonto,
just det,
fungerar, eller liksom eftersom hon har de här följarna så kan jag tänka mig att det fungerar på det här sättet. Liksom att rädslan att få så dålig publicitet på det kontot måste ju göra att liksom, ja men Georg Jensen har ju säkert så här kört förbi hennes hus med en skottkärra, gratis diamanter, eller ett papper där det står att den här unga expediten har fått sparken, eller liksom vad det än kostar för Georg Jensen att få henne att hålla käften.
Liksom. De fick den här unga expeditens huvud i ett paket hemskickat till Camilla, och så använder hon det som askfat nu.
Hon trär sina
smycken
på
den. Hon har de där avhuggna händerna och använder någon som ska ringhållet. Men att skriva sådana här inlägg om olika företag där man upplever sig illa behandlad, det är inte bara, det är inte unikt för henne, utan det är många så här sociala mediepersonligheter och influencers som håller på så här.
Alla måste betala, alla företag måste betala Camilla Läckberg för beskydd, kan man säga. Ja. Att det är lite en sån verksamhet för att slippa bli förintad på hennes Instagram.
Precis. Jag minns att Alex Schulman till exempel för några år sedan gjorde en stor affär på sociala medier av att hans badkar inte var ordentligt städat på något hotell där han var i Uppsala. Jag tror att han twittrade om det, eller det var så väldigt så emotionellt att hans badkar liksom. Och då rusade hotellpersonalen upp och liksom uppgraderade honom till en svit, och sen krälade baklänges bugandes ut genom rummet hela vägen tillbaka ner till personalrummet där de vände sig om och högg huvudet av den filippinska gästarbetaren som hade gjort ett dåligt jobb.
Just det.
Och, eller, de avskedade henne.
Ja, just det.
Många huvuden de har i sina hus, de här influenserna.
Så många. Så många huvudskålar som man hinner. Jag röker ju inte så här mycket. Jag ska hinna aska i alla de här.
I alla fall, liksom konsekvenserna av det här för alla de här personerna, för de här influencersna och sociala mediepersonligheterna, det måste ju vara då, eller hur, att alla liksom, företag, butiker, kaféer, hotell, men också så här, skolor, dagis, liksom hela transportsektorn, sjukhus, en sminkös, alltså alla de här personerna som de någonsin har att göra med måste ju vara liksom livrädda eller liksom kallsvettiga och bara så här kämpa för att göra allt för att hålla den här då lynniga diktatorn. Alltså vad skulle kunna göra liksom den här människan missnöjd på något sätt? Alltså att man liksom, det måste vara så märkligt liv att de går runt och alla de, alla så här företag de har att göra med har liksom är hela tiden på tårna, så in i helvete då, för att de inte ska bli uthängda inför alla de här sjuka mängderna följare. Och det här samtidsfenomenet, eller vad man ska kalla det, det tog liksom ytterligare ett steg förra veckan. Det gick över en gräns till, skulle jag säga. När Camilla Läckberg återigen outade en händelse där hon har blivit illa behandlad på sitt Instagram. Men den här gången var det inte ett företag eller någon servicepersonal som Läckberg på grund av illa behandling hängde ut på sitt Instagram, utan en privatperson.
Oj.
Och den här outningen refererar egentligen till en händelse som inträffade i Camillas liv för ett år sedan på tåget hem från bokmässan 2016. Och hon skrev även i december förra året om den här händelsen, men utan att namnge personen som hade behandlat henne illa.
Det här såg jag faktiskt.
Då skrev hon så här på sitt Instagram. Alltså december förra året skrev hon så här: finns ett tillfälle från årets bokmässa. Finns ett tillfälle från årets bokmässa som etsat sig fast i minnet. Vi är ett gäng som kliver på tåget, glada, uppfyllda av läsarmöten, och vi skrattar och pratar högt med varann. Tills den fina kvinnliga kulturchefen på sätet framför mig hyschar oss. Det som har hänt är alltså att Camilla Läckberg med sällskap för ett år sedan har gått på tåget hem från bokmässan och då blivit hyschad av en fin kvinnlig kulturchef. Läckberg tolkar då den här händelsen som att det är ett uttryck för skillnad i status mellan så här finkultur och hennes egen då status som deckarförfattare. Och knyter också i det här inlägget ihop den här händelsen med ett slags allmänt resonemang om Svenska Akademin och de skandalerna som har varit där. Och hon skriver så här: detta med akademin har för mig inneburit att min hukande vördnad för de finkulturella har försvunnit och jag tänker aldrig hyschas igen. Men där trodde man kanske att det skulle räcka. Men den här vreden av att bli hyschad i tågvagnen för ett år sedan, det räckte inte då. Utan förra veckan så valde Läckberg då alltså att återgå till den här händelsen på tåget. Det är ju ett år sedan, det är ju bokmässan 2017 vi pratade om. För hon har verkligen inte glömt bort det. Och den här gången så väljer hon då att gå ut och namnge personen som har begått den här brottet att hyscha henne. Och detta inlägg handlar då om en krönika som Åsa Linderborg har skrivit i Aftonbladet. Och Läckberg skriver så här: minns ni att jag i ett inlägg för några månader sedan skrev om en kulturkvinna som på tåget på väg hem från bokmässan hyschade mig och mitt sällskap när vi klev på tåget och var lite glada och lite högljudda?
Hur skulle vi kunna glömma?
Det var Åsa. Och sen så drar hon in den här händelsen att Åsa Linderborg har hyschat henne på tåget. Hon drar in det i liksom kritiken av krönikan som Åsa Linderborg har skrivit. Så det blir som en slags bakgrund, som ett slags karaktärsmord på Åsa Linderborg, att liksom det hon gjorde mot henne. Sådär.
Jag kan förutom invändningarna i sak mot krönikan kan jag karaktärsvittna mot Åsa också.
Just det, hon är sån som hyschar.
Hon hyschar andra kvinnor.
Hyschar glada tjejer på tåget.
Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som hyschar andra kvinnor.
Men vad var det då egentligen som hände där på tåget för ett år sedan? Vilka var medlemmarna i det här glada gänget som blev hyschade av Åsa Linderborg? Ja, eftersom jag följer Camilla Läckbergs Instagram slaviskt så vet jag att de hon reste med till och från och bokmässan förra året var hennes man, hälsoshottstillverkaren och MMA-proset Simon Sköld, hennes väninna, självhjälpsguren Mia Törnblom, samt barnstjärnan och författaren till boken ADHD, min superkraft, Viktor Frisk. Jag ska... det är det gänget då, ni får föreställa er. Ola och Nanna, jag tänkte bara visa er en bild som Camilla Läckberg la upp precis innan hon klev på tåget. Alltså precis innan den här ödesdigra händelsen skulle inträffa. Att Åsa Linderborg skulle säga shh till henne och hennes sällskap i tågvagnen. Det är ett år gammalt foto från hennes Instagram. Kan ni beskriva den...
Det här
fotot la hon upp då precis innan hon gick på tåget.
Oj, oj, oj. Okej.
Okay. Är det en bild på henne? I caps och så gör hon...
Får jag läsa bildtexten?
Ja, det.
När man lånat makens kappa och Viktor Frisks insisterar på att låna ut sin caps. Swag! Hashtag tröttflamsig. Hemfärd. Tack Göteborg. Bokmässan 2017.
Åh, gud.
Hon har på sig Viktor Frisks keps. Och hon gör en slags hiphop hälsning och hon säger vad heter det? Hon har hashtag tröttflamsig. Så liksom för att ge en annan journalistisk vinkel på den här händelsen än Camillas eget Instagram, så är det som sker i vagnen kanske inte att en fin kulturchef som hyschar Camilla Läckberg av skälet att Camilla Läckberg inte är en tillräckligt fin författare och därför inte får prata på tåget. Utan det som sker är kanske snart en galen multimiljonär i sällskapet vuxet ADHD-barn, en kroppsbyggare och en trött framflamsig vishetslärare med groteskt god självkänsla. Frikyrklig tro på sig själv. Sitter och skriker på tåget och en medresenär i vagnen ber dem att vara lite tysta. Men det som sker då på den här influencer-terrortiden som lever i, det är alltså att det räcker inte med så här företag, skolor, serviceinrättningar, måste vara Camilla Läckberg till lags och ge henne en sån överdriven top-notch service. Utan vad som händer är att är man alltså inte ens som privatperson, för Åsa Linderborg är ju ändå på det här tåget som privatperson, att hon ska inte ens kunna be henne vara tyst i en tågkupé utan att då riskera att outas på hennes Instagram.
Det är också att det är det som Camilla Läckberg ser som kontentan av hela MeToo-rörelsen. Att från och med nu ska jag få hyrsa 4 bengala inspirationsföreläsare som vrålar på tåg.
Det är det.
Om vi inte har lärt oss det, har vi inte lärt oss något av vad som hände under MeToo-hösten.
Det är så här, jag ska aldrig hyrsas igen. Det är precis som feministiskt statement. Men liksom folk som säger det, de menar kanske mer så här, kvinnor ska inte hyrsas när de försöker tala i offentligheten. Det kan ju inte rimligen vara så att uttrycket kvinnor ska inte hyschas handlar om att Åsa Linderborg, Borg, dödstrött efter en lång bokmässa, måste acceptera att timme ut och timme in hela tåget i Göteborg och Stockholm i ett sånt öronbedövande ljud från en galen miljardär som sitter och trött flamsar med en sån neuropsykiatriskt funktionsnedsatt barnstjärnas keps på sned på huvudet. Det är inte rimligt att använda uttrycket på det sättet. Jag tänker aldrig låta mig hyschas igen. Hon tänker alltså aldrig låta sig hyschas igen. Någonstans, någon gång, vart hon än åker, i sällskap med vilken skridande babianflock som helst. Hon kan ta en sån flock med babianer och ta flyget. Och ingen ska någonsin säga till henne att hon ska vara tyst. Hon tänker, fan i mig, aldrig låta sig hyschas igen. Hon ska ta med dem på sån tyst teater eller sånt dramat.
Bibliotek.
Ska ta med dem babianerna till bibliotek.
Det kommer vara så här, tror jag, en så här, när, om man pluggar liksom kvinnohistoria, det kommer verkligen vara ett sånt stående segment, så här, tystade kvinnor genom tiderna. Suffragetterna, och så har vi det som skedde i den där första klassvagnen mellan Göteborg och Stockholm 2017.
Men det som kändes så gränsöverskridande eller epokgörande, eller man ska säga med det här inlägget, det tänker jag att det var liksom ett sätt att använda, eller det att det här är ett sätt att använda sitt Instagramkonto, inte bara då för att få bättre service och utpressa olika företag, utan det är också att man aldrig någonsin kan bli tillsagd av sina medmänniskor.
Mm, just det.
Men du berättade för mig, Ola, att du hade lyssnat på ett avsnitt av den här en podd som heter Chapter Trap House.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, precis. Jag hörde något, att de pratade om det i något avsnitt ganska nyligen. Amerikansk podd som heter Chapter Trap House. Om någon, det var någon sån här uppburen New York-journalist som använde sina sociala medier för att, ja, men för att attackera kanske en restaurang där, förlåt va?
Oh, nej, jag tycker det är kul.
För att attackera kanske en restaurang där han tyckte att han hade fått lite dålig service av en hovmästare och sånt där. Men att Chapo Trap House sa liksom då att de skulle liksom vara, att alla som får, alla liksom näringsidkare, olika sådana personer som får skit i hans sociala mediekanaler, att de kommer liksom vara en motkraft mot det. Att om den här snubben, jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad han hette, om han har sagt att ni ska inte gå på den här restaurangen för det är dåligt, då kommer vi gå all in och säga att alla ska gå på den här restaurangen, för att de har liksom betett sig som normala människor och sagt go fuck yourself till den här to this despicable person som de tyckte att han var.
Så att, alltså, ja, de tänkte liksom uppmuntra till att säga go fuck yourself.
Och blir alla som säger go fuck yourself ska liksom Chapo Trap House gå all in för att då, ja, stötta.
Ja, men jag blev liksom lite inspirerad av detta, så då tänkte jag så att vi skulle kunna göra det i lilla drevet, att om man att det skulle kunna heta så här, hyscha en influencer. Jag tänkte liksom att om Camilla Läckberg eller någon annan person som missbrukar sitt Instagram på det här sättet kommer in, så att Camilla Läckberg kommer in på ett café där du jobbar och ska beställa en macka, och du bara säger då skulle vi kunna,
då får, då har man ett sponsmeddelande, det kaféet, det kaféet får ett sponsmeddelande och att alla ska gå dit. Ja, att vi blir som ett så här försäkringsbolag nästan då på något vis för alla som råkar ut för det här. Att
är du ett hotell och Alex Schulman kommer ner i lobbyn och redan innan han öppnar munnen så bara innan han hinner säga toaletten är dåligt städad. Och då kommer du att få gratis reklam för ditt hotell. För vad du vill. Jag hatar ju näringslivet, men liksom jag kan tänka mig finens fiende på grund av det här. Hisha en influencer och få reklam i lilla drevet. Därför att det här måste ju få ett fucking slut. Alltså vi kan ju inte låta oss terroriseras av dessa jävla galningar. Vi kan ju inte ha ett samhälle där liksom allas beteende ska dikteras av en sån galen självkänslig guru och...
Nej, men det är just att Mia Törnblom kommer in, hon har kanske rosa hatt på sig, hon är trött, flamsig och så ska det vara helt omöjligt för människor att reagera som en normal människa och bara säga dra åt helvete till henne. Ja. Det går inte att göra i dagens läge för att på grund av den här liksom terrorn de utövar.
Nej, och jag tycker också bara bra, och det är en vanlig privatperson, bara hon går förbi på gatan och du säger bara du hischar. Så kan du få en personlig reklamspot i den här podden. Någonting du vill ha sagt.
Ja, men du kanske kan få liksom ett av dina tryck på den här isdanserskan med mens eller sånt där. Som du kanske skicka hem till dem eller sånt där. Alltså de kan ju få sådana presenter eller whatever liksom. Om de ber olika influencers fara åt helvete i det offentliga rummet.
Bara hyscha dem. Bara lite.
Utnyttja din mänskliga rättighet att organisera dig fackligt. Gör det dels av egen intresse för din trygghet på arbetsmarknaden och av solidaritet med alla andra arbetskraftsförsäljare. Lilla Drevet sponsras av Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Och nu den 15 oktober, det är om ett par dagar bara va? Då är det sista dagen att söka till högskolan om du vill plugga i vår. Och det är faktiskt möjligt att om du är arbetslös studera på halvfart och få ut A-kassa. Läs mer på akademikernas.se om detta och om hur du gör för att gå med om du inte redan är medlem. Medlemskap kostar endast 110 kronor i månaden och du får upp till 20 000 i månaden när du befinner dig mellan jobb. Många akademiker tjänar såklart betydligt mer än det här A-kassetaket och det är ju en av anledningarna till att vara med i facket. Jusek är för dig som är eller är på väg att bli jurist, ekonom, systemvetare, personalvetare, kommunikatör eller samhällsvetare. De sätter dig på alla tänkbara sätt i karriären, men det mest ögonfallande kanske är att du får del av Juseks inkomstförsäkring som ger dig 80% av lönen upp till 80 000 kronor. Att vara med i Akademikernas och Jusek kostar 361 kronor sammanlagt. Är du redan Akademikernas medlem lägger du bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Fast ännu mindre första året. Första året som yrkesverksam Jusek-medlem betalar du inte 251 i månaden utan endast 43 kronor i månaden. Läs mer och bli medlem på jusek.se.
Hörrni, vad de bråkar med varandra, alla kriminella gäng som vi har här i Öresundsområdet.
Mm.
Det råder ju någon sorts allmän konsensus om att det är lite okej att de bråkar och skjuter så länge de håller sig till att skjuta varandra. Lite som i krig, att det sorgligaste man kan tänka sig är ju att civila råkar illa ut. Man tänker lite om soldaterna, att den som gett sig in i leken får leken tåla. Vilket ju är bananas eftersom man i många länder inte har något annat val än att bli soldat. Och så är det säkert med de här gängen också. Att vissa har hamnat i den här situationen utan att egentligen vilja. Men i våra icke-gänganslutna små skallar så känns det ju ändå bättre att höra att det var en kriminell som blev skjuten. Och inte någon gammal tant som bara råkade korsa gatan vid fel tillfälle och tog en kula som hon inte borde tagit.
Mm.
Stackars denna hypotetiska tant som bara skulle till affären och köpa kattmat, katrinplommon och korsordsbilaga. Så blev hon skjuten. Men problemet just nu är att det faktiskt är många, i brist på bättre ord, civila som blir skjutna i gängstriderna. Särskilt i Köpenhamn, och då särskilt i området Nørrebro.
Mm-hmm.
Tydligen så är de danska kriminella lite dåliga på sikta. De gör det lite slafsigt, lite från höften. Nu ska inte jag peka finger, jag sitter hela kvällen och spelar first person shooter-spel. Då är det klart man lär sig hur man ska sikta. Man har kanske inte lika mycket tid att spela FPS om man har fullt upp med sina skurkerier. Men här är ett litet tips. Är det ett rörligt mål, sikta lite framför. Alltså sikta dit den är på väg.
Ja, ja. Mm. Jag tyckte att du pekade finger lite grann ändå.
Ja, lite. Men strunt samma. Nu,
nu ska jag komma till det jag skulle komma till.
Jag var i Köpenhamn i helgen. Mm. Och jag fick veta när jag kom dit att det var nya skjutningar och... att man i svenska nyheter gått ut med en varning för att åka över sundet. Alla svenska turister i Köpenhamn uppmanades att vara extra vaksamma och hålla ögonen öppna efter, ja, inte jag, skurkerier, skumheter. Och jag kunde inte låta bli att känna att det var lite onödigt att gå ut i svenska medier och varna folk för att resa till Köpenhamn. Alltså det är så himla liten sannolikhet att just en svensk turist skulle råka stå emellan en gängupprörelse. För det här är ju vad svenska turister gör i Köpenhamn. De rör sig inom en radie av typ 1 kilometer från tågstationen. Eller hur långt är Ströget? Så långt, ja. Max, går svenskar som är på besök. Men förmodligen så stannar de, slash jag, på första bästa ställe där man kan få en öl. Alltså många Köpenhamnsvistelse är ju bara att gå över gatan från tågstationen till Tivoli.
Ja.
Alltså det ska mycket till för man ska inte bli skjuten på de 20 meterna. Men jag har ju för sig lite dålig koll på hur många gäng det finns i Köpenhamn. Kanske är det inte bara de här gängen på Norrebro man ska passa sig för. Kanske finns det också typ The Smörrebröd Gang. Hänger på de här riktigt pittoreska kaféerna runt Nyhavn. Passar i så de inte slår dem med sånt riktigt gammalt hårt rågbröd. The Original Sockernosar. Känns igen på att de har sockervadd på nosen. Du vet att du är inne på deras turf, bro, om du är innanför murarna som markerar gränsen för Tivoli. Se upp för papercuts från deras vassa årskort. Den lille Havfru crew terroriserar turisterna längs Ströget. Har du otur så sticker de dig med svärdspetsarna på såna fula miniatyrvikingar som säljs i souvenirbutikerna. För om de gängen finns, då fattar jag ju att man varnar svenskar att åka till Köpenhamn. I annat fall så borde man ju varna svenskar från att ta tåget tillbaka till Malmö. Bara stanna här runt tågstationen i all evighet så är du trygg, borde de säga.
Ja, men det här var inte den här grejen då de spärrade av hela Själland som var för ett tag sedan?
Nej, tror jag inte.
Nej, okej. Okay. Det var ju någon konstig nyhet. Men det var några som hade rymt från Sverige, tror jag. Och så spärrade de av. Men jag tror de har misstänkt terrorister på något sätt.
Okej. Okay. Så, ja, men är det, är det liksom tal om terrorism så fattar jag ju att då är det väl främst
de målen,
turister, ja. Turistställen man ska undvika liksom. Men just är det så här gängbråk så är det ju inte det.
Nej, precis.
Om det inte är de här gängen.
Känns det tryggt som gängbråk tycker jag. Gänguppgörelser.
Men visst gör det, för det känns ändå så, om det nu ska vara våld så tar man ju hellre den sortens våld än våld som bara är helt urskillningslöst.
Det är, men jag fattar, det är ett bra tips egentligen för alla turister egentligen när det gäller att besöka alla städer, att fortsätta göra det ni gör.
Precis.
Så att ni rör er bara, fortsätt bara röra er i Drottninggatan, Gamla stan, delen av stan liksom. Där kan ni då råka ut för terrorism.
Det är ju, risken eller, kanske är jämn ändå.
Det är ändå bättre och det är ett terrorattentat, för då får man en sån här mysig kärleksmanifestation.
Precis, man blir liksom
då alla
inte uträdd för om man själv är kriminell. Liksom.
Nej, precis. Utan du blir liksom en, alla kommer samlas och stå med rosor i luften och hylla dig och sådär liksom. Jag säger att det var inte bara en attack på dig utan på hela demokratin.
Just det.
Och det kommer ju kännas finare, antar jag, än att bara dö för att någon som är jävla snorunge liksom är skyldig någon knark.
Mm.
Så att då är det bättre att hålla sig på Ströget.
Just det.
Just det, jag kan säga om livepoddarna som jag, ni ska inte vara med på dem utan det är jag och Jonathan och Moa. Det är slutsålt i Uppsala nu.
Varför får inte jag och Anna vara med? Jag tycker det är så
jävligt. Ja, det är det.
Jag tycker inte vi är tillräckligt mycket estradör.
Ja, men jag har försökt förklara för er att ni är jättehärliga och bra på alla sätt och vis. Men jag tror inte att ni kanske har just det för, som krävs för att göra en livepodd. Så det är synd. Men,
kanske nästa gång. Vi
får stå framför spegeln och försöka skaffa lite mer karisma.
Ni kanske kan be att få hoppa in i den här live på den måndag några gånger.
Ja,
så kan ni vara där och öva några gånger. Så kanske jag släpper upp er på
källare.
Ja, eller Pizzeria Rex källare.
Ja.
Så kanske jag släpper upp er.
Gör det.
På Kinateatern sen. För det är Kinateatern i Stockholm finns det några biljetter kvar. Jag tror det är typ så här. Ja, vi har sålt 1100 av 1200 biljetter eller någonting. Det finns några kvar där. Biljettlänkar finns på, ja, det finns via sociala medier eller i avsnittsinformationen till det här avsnittet eller via vår Facebook. Ja, men man kan gå på den här livepodden också även om man tänker att det inte kommer bli så bra. Men att det handlar lite grann om att stötta oss kulturarbetare ekonomiskt som bara håller på och kastar gratis material på er varje vecka.
Ja.
Så att det är ju en fin gest så. Och,
det behöver inte ens komma, så ni kan bara köpa biljetten och stanna hemma.
Ja,
och lyssna.
Exakt. Eller men bara swisha mig. Så att jag slipper dela det med Moa Jonathan.
Kommer livepodden att sändas också, eller den kommer bara ske där och då? Eller kommer den också komma ut?
Den kommer, det kommer nog komma ut någon podd med lite delar av livepodden i Stockholm och Uppsala. Men det kommer nog också vara rätt mycket material som kommer vara exklusivt för den publiken den kvällen. Då säger vi tack för den här veckan. Tack Aftonbladet Kultur. Tack Åsa Linderborg för att du står upp. Jag vill påpeka det, att det är inte bara liksom att vi försvarar patron här, utan vi är ju redo att göra den här grejen för alla människor som står upp mot influencers. Och det råkade vara Åsa Linderborg den här gången.
Ja.
Tack Aftonbladet Kultur, Akademikernas A-kassa och Fackförbundet Jusek. Tack till Malmö Musikstudio där vi spelade in. Jag heter Ola Söderholm, ni heter Anna Johansson och Liv Strömqvist. Hej hej!
Hej då!